Jag tränar på det här med att vara julvärd, så att det är inte aktuellt i år, men det kan bli ett annat år. Det är ju inte så lätt som ni ser. Man förstår ju de där nervösa som har det uppdraget. Roligt att se. Ett spännande ämne har vi idag. Vi har ju ett övergripande tema den här hösten. Den heliga vardagen. Det är över alla de här olika predikningarna. Och när jag förbereder mig så kommer jag tänka på tal om vardagen. Kommer jag tänka på en predikant som för många år sedan. Han åkte hem från sin gudstjänst i kyrkan. Och kom han förbi Ikea. Och då såg han utanför Ikea. Det var ju massa bilar och mycket folk på Ikea. Så han frågade Gud, men varför är det så mycket folk på Ikea och så lite folk i kyrkan? Och han tyckte Gud sa till honom, det är för att de får med sig något hem som de kan ha nytta av i vardagen. Nu inser jag att det var egentligen rätt dumt av mig att berätta den här historien. För nu sätter jag ju stor förväntan på dagens predikan. Att ni hoppas att ni ska få något med hem. Och det hoppas jag också att ni får någonting som ni kan ha glädje av i vardagen. Så att den frågan kan man ju alltid ha med sig. Vad kan det här betyda för min vardag? Men jag återkommer till det här med gudstjänst och vardag, hur det hänger ihop. Om vi summerar höstens serie här så här långt så har ju Fredrik Lignell, han pratade för 3 veckor sedan om friheten i Kristus. Om hur Jesus mötte den här krokryggiga kvinnan och helade henne. För 2 veckor sedan talade Andreas Ryd om medmänniskan och sa bland annat: vi är sända att likt vår mästare Jesus Kristus älska alla människor in i evigheten. Och förra söndagen så talade Samuel om enheten i Kristus. Enheten i Kristus där enhet stavas tjänande och där nyckeln är att vara i Kristus. Ser ni tråden som går igenom här? Alltihop handlar om att ha Jesus i centrum. Den här söndagen handlade om våra prioriteringar. Ett är nödvändigt. Ett är nödvändigt. Tiden jag förbereder mig så funderar jag på när jag ska tala om det, hur kan jag ta hjälp av olika, på olika sätt för att skapa den här predikan. Är det okej att ta hjälp av AI när man förbereder en predikan? Till och från har väl frågan diskuterats, men är väl kanske inte så kontroversiell idag. Jag har aldrig gjort det tidigare kan jag väl säga då. Och när vi pratade om det i husförsamlingen så sa vi det att det här med att ha en AI-inspirerad predikan, det finns ju alternativ till det också. Men det finns ju ett gammalt predikantknep att istället för att ha en AI-inspirerad predikan ha en DHA-inspirerad predikan. Det vill säga inspirerad av den heliga ande. Många är vi predikanter som tagit hjälp av anden i vår förberedelse. Jag skulle säga att det är absolut nödvändigt. Det är oumbärligt den hjälpen att ha hjälp av den heliga ande. Men nu behöver ju inte det ena utesluta det andra. Så varför inte ta hjälp av AI? Jag gjorde det för första gången i mitt liv. Och jag sökte på AI. En predikan om ett är nödvändigt. Och vad fick jag för svar? Jo, jag fick följande svar. Prioritet för det väsentliga. Guds ord som källa till liv och förtröstan. Vardagens krav utmanar vår prioritering. Tro och beroende av Kristus. Och valet är personligt och avgörande. Det första jag konstaterar är att AI måste ha missat lektionen i homiletik. Enligt klassisk homiletik så ska man en predikan ha 3 punkter. Och här kommer AI med 5 punkter. Så att där ger vi lite frågetecken i kanten. Men det är ju intressanta punkter. Men jag väljer bara att stanna upp inför några. Jag kommer inte bygga predikan ifrån AIs råd här. Men ändå är det intressant att stanna upp lite grann för hur prioriterar vi i våra liv. Och det är ju en viktig fråga och det är lite det handlar om när ett är nödvändigt. AI framhåller att mitt i vardagens alla uppgifter, jobb, ansvar, oro, hem och plikt, finns det något som bara ett är nödvändigt. Och här känner jag att dagens tema är ju en rejäl utmaning för mig och kanske för er också, för oss alla. Vad är det verkligt viktiga i våra liv? Många saker i livet är ju nödvändiga. Att sköta hem, arbete, familj och ansvar. Men också där måste man sortera. Det är inte fel att göra dem. Men de får inte leda till att vi bortser från det som är det absolut nödvändiga. Vi brukar skicka med ett bibelord när våra barn eller barnbarn fyller år. Och det händer ju ganska ofta eftersom vi har 5 barn och 17 barnbarn. Då brukar vi skicka med bibelordet från Matteus 6:33. Där står det: sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Vad är det som har första platsen i ditt liv? Vardagen blir den heliga vardagen när vi prioriterar Guds rike. Många av de bibliska berättelserna utspelar sig just i folks vardag, där Gud uppenbarar sig mitt i vardagen. Och många gånger är det just då vi behöver Gud som mest. För att hantera våra prioriteringar och kunna se vad som är nödvändigt, ett är nödvändigt, så har vi fått hjälp av dagens evangelietext. Den hämtar vi, som Samuel sa, ifrån Matteus 11, vers 28 till och med 30. Och det är Jesus som säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Amen. Gud, vi ber dig välsigna det här bibelordet. Hjälp oss att kunna se på ditt fantastiska erbjudande. Ta vara på det och låt oss få hjälp att göra de rätta prioriteringarna i våra liv. Vi lägger denna stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Det underlättar ju ofta för åhörarna om predikanten har tydliga punkter i sin predikan. Som jag nämnde så ska en homiletisk utformad predikan ha 3 punkter. Men jag tänkte, kan AI så kan jag. Så ni får 4 punkter istället för 3 den här gången. Och det är utifrån bibelordet följande punkter. För det första, kom till Jesus. För det andra, vila hos Jesus. För det tredje, lär av Jesus. Och för det fjärde, samarbeta med Jesus. Det är mina 4 punkter. Punkt 1. Kom till Jesus. Det mest slående i texten är ju det generösa inbjudan som Jesus ger. Kom till mig, ni alla. Jag tänker på en annan 11:28 vers. Det är ju 11:28. Och den i Johannes evangelium 11:28. Jag är lite sådär siffrornörd, så det är därför jag kör med 11:28. Så. Men där i 11:28 i Johannes så berättas det om Lazarus. Och när han dör och Marta och Maria sörjer, så kommer, och nu kommer jag inte ihåg om det var Marta som sa till Maria eller Maria till Marta. Men då säger den ena systern till den andra: mästaren är här och kallar på dig. Mästaren är här och kallar på dig. Och det är någonting som är giltigt också här. Här är kallelsen från honom som är mästaren. En intressant reflektion när jag tittar på den här texten är: i vilken riktning är rörelsen i den här texten? I vilken riktning är rörelsen? Jag fick nyligen upp följande i mitt Facebookflöde: while the church is waiting for another Jesus movement, Jesus is waiting for his people to move. Medan kyrkan väntar på en ny Jesusrörelse, väntar Jesus att hans folk ska komma i rörelse. Kanske värt att begrunda och tänka på. Jesus har redan rört sig i riktning mot oss. Evangeliet handlar om hur Gud blir människa, kommer till oss. Jesus har kommit till oss. Det är ju julens och adventsbudskapet om hur han kommer till oss. Se, din konung kommer till dig. Men i texten handlar det om att vi ska komma till honom. Ett är nödvändigt. Det nödvändiga är att komma till Jesus. Hur ska vi kunna prioritera rätt? Det gör vi genom att komma till Jesus. Hur blir den grå vardagen den heliga vardagen? Det blir den när vi kommer till Jesus. Jag hade länge problem med texten i en sång som vi sjunger. Sången är ett bibelord och vi sjunger den faktiskt varje gudstjänst här i Johanneskyrkan. Tänker jag, är jag tyst en liten stund så ni får fundera på, finns det någon sång som vi sjunger varje söndag i Johanneskyrkan? Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Den sjunger vi varje söndag. Men det stör mig lite. Hela jorden är full av hans härlighet. När jag ser hur världen ser ut. Ska vi se om vi får nästa bild också här lite snabbt. Där har vi bilderna från Gaza och Ukraina. I krig och elände ser vi inte Guds härlighet. Hela jorden är full av hans härlighet. Hur ska vi förstå bibelordet? Hur ska vi förstå sången? Handlar bibelordet kanske om Jesajas tid? Den tiden kanske var from och gudfruktig. Nej, när vi läser om den tiden så var den också full av ondska och ogudaktighet. Hur ska vi då förstå bibelordet? Och här känner jag, det är ganska svårt. Jag ska försöka förklara hur jag tänker och hoppas att du kan ta det till dig. Jag tänker att det är ungefär som luft. Luft finns ju överallt. Vi behöver bara öppna och andas och ta det till oss så får vi del av luften. Den finns runt om oss överallt. Öppnar vi munnen och andas in får vi del av den. Så tänker jag att det är med Guds härlighet. Den finns tillgänglig över hela jorden. Var vi än befinner oss någonstans. Psalm 139. Var ska jag fly för ditt ansikte? För ytterst i havet så är du där. För ner i dödsriket så är du där. Guds härlighet finns tillgänglig var än vi befinner oss. Hela jorden är full av hans härlighet. Men det är vårt val om vi vill öppna för den. Det är vårt val om vi vill andas in hans härlighet. Han finns redan där. Jesus står där och kallar, kom till mig. Allt vi behöver göra är att komma till honom. Det handlar alltså om vårt val. Det handlar om våra prioriteringar. Det är det vi behöver göra. Men när vi väljer Gud och prioriterar att komma till Jesus innebär det inte att vi slipper konfronteras med ondskan. Vi lever i den här världen. Och som vi läste så är vi del av det också när vi bekänner vår synd. Jag har del i världens bortvändhet från dig. Därför behöver vi som en kontrast mot den onda i världen vända oss mot Gud. Inte ha en del av bortvändheten utan tillvändheten till Gud för att andas in hans härlighet. Om jag inte lyckas förklara det här får du gärna prata med mig efteråt. För jag har lite svårt för att få fram det jag verkligen vill säga. Men jag hoppas du ändå känner att jag kan andas in Guds härlighet för den finns tillgänglig för dig. Men vad innebär det då att komma till Jesus? Då går vi till min andra punkt. Vila hos Jesus. Det är inte dina ansträngningar som är avgörande. Vardagens krav utmanar våra prioriteringar. Hade ju till och med AI kommit på. Jesus inbjuder alla som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Så ska ni finna vila för er själ. Det grekiska ordet anapauk. Alltså det har jag läst till. Jag kan inte grekiska om ni trodde det. Men det står så här att det grekiska ordet anapauk som finns i texten här. Kan med sin innebörd och sin pågående aktiva verbform översätta så här. Kommer alltid ge vila och en välförtjänt paus. Att alltid ge vila och en välförtjänt paus. Ett är nödvändigt. Att prioritera rätt handlar ytterst inte om våra ansträngningar. Det handlar inte om vad vi kan prestera. Det är inte en fråga om att vi ska visa vår styrka. Det handlar om att komma till Jesus och finna vila. Allt handlar om nåd. Insett det mer och mer genom åren. Det handlar om vad han har gjort och inte vad jag kan göra. När vi håller oss till Jesus så pulserar hans livgivande kraft genom oss. För att bli hela människor behöver vi lära oss att vila i Gud. Det var på den sjunde dagen som Gud vilade från sina verk och konstaterade allt var gott. Att Gud gav oss livsrytmen med 6 dagars arbete och en vilodag är en hjälp för oss att bli hela människor. Alla känner väl till, eller ni som läser Bamse i alla fall känner till Skalman, Bamses kompis. Han som har en mat- och sovklocka. Och när klockan ringer, då slocknar han bara och då sover han. Jag tog med, jag vill ha en bild på det här med att vilan är viktig. Så jag kommer inte att stanna så mycket vid Skalman, men bara för att illustrera. Gud lär oss att det är viktigt att få en rätt rytm mellan arbete och vila. När jag förberedde mig för predikan satt Karin i rummet bredvid och lyssnade på Åsa Molin som talade i Philadelphia i Stockholm i onsdags och talade just om att komma till Jesus. Och då sa hon, berättade hon det att i vissa kulturer har man försökt att istället för att ha en 7 dagars vecka så skulle man ha en 10 dagars vecka, eller man försökt med, jag tror det var också 6 dagars vecka. Men det visade sig människorna mådde inte bra när man ändrade den rytm som Gud hade gett oss. Det finns en gudomlig tanke i det här och det är viktigt det här med vilan. Vi behöver tillfällen att stanna upp och reflektera. Och det är en hjälp att göra det i en gudstjänstgemenskap. Tänk att få komma hit, stanna upp och få del av Guds närvaro och möta varandra. Men vi behöver också det i vardagen. Vad får du då med dig hem som du kan använda i vardagen? Mitt konkreta råd är att du skaffar dig en plats och en tid där du kan stanna upp och komma till Jesus. Personligen är morgonpromenaden med vår hund Kitty väldigt bra, för då går jag en runda. Jag höll på att säga gå en runda på golfbanan, men jag går bara förbi golfbanan hemma. Men när jag är ute och går i naturen, då känner jag, då kan jag vara i bön inför Gud. Då kan jag inrikta mitt liv för den dagen som kommer. Och jag kan kalibrera mig mot det som Gud vill göra och det som han vill göra genom mig och mitt liv. Att börja dagen i bön, inte nödvändigtvis en lång bön, men det ger dig en inriktning för dagen. Som jag sa, vi kan kalibrera våra liv mot honom som är vår mästare. Så konkret, mitt förslag är, se till att du får det tillfället, kort eller långt, där du får stanna upp och där du får komma inför Herren. När vardagen trycker med tunga bördor, då får vi komma till Jesus. Och han vill ge oss vila. Idag på förmiddagen tror jag det var som professor Henrik Jörntell talade i tv. Det var nog på Nyhetsmorgon. Talade om betydelsen av hur det här med telefon och uppkoppling. Hur det skapar stress och det påverkar hjärnan. Och han sa att det är så viktigt med kontemplation. Att man dagdrömmar är viktiga. Nu behöver vi inte drömma. Vi kan ju leva i andens värld. Men just detta att vi behöver tillfällen att koppla av, det är någonting som forskarna kommer på, men det har Gud upptäckt redan innan, och därför säger han, kom till mig, jag ska ge er vila. Punkt 3. Lär av Jesus. När vi kommer till Jesus får vi vila hos honom, men vi får också lära av honom. Hur ska vi då lära av Jesus? Ja, jag skulle säga att det är A och O. Där A står för anden och O står för ordet. Genom anden och ordet kan vi lära känna Jesus. I sitt avskedstal säger Jesus om anden, Johannes 16. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. När vi kommer till Jesus får vi del av anden som vår hjälpare. Så vi kan lära känna Jesus genom den heliga ande som vill bo i våra liv. Genom ordet i Bibeln lär vi också känna Jesus. Därför är det angeläget att regelbundet läsa Bibeln för att vi ska kunna lära känna Jesus. Och som jag sa, vi lär av Jesus att vilan är viktig. Han gick ofta avsides för att vila och umgås med Gud. Men i den heliga vardagen lär vi oss också hur Jesus mötte människorna. Vi lär oss hur Jesus ser på människorna. Han såg på alla med kärlek. De var utstötta och föraktade. De visade han sin kärlek och de misslyckade gav han nåd. Och i vardagens möte med människor, grannar, skolkamrater, arbetskamrater, vänner och andra, behöver vi lära oss att se dem som Jesus ser. Personen på bilden här har ett armband med den välkända förkortningen WWJD. What would Jesus do? Frasen What would Jesus do blev populär i USA faktiskt i tidigt 1900-tal som en följd av Charles Sheldons bok från 1896 I hans fotspår, vad skulle Jesus gjort? Tankarna fick nytt liv på 1990-talet och kom ut en bok I hans fotspår idag. Armbanden är populära och jag hoppas också tanken lever, att det inte bara är något vi sätter på armen, utan vi tänker, hur skulle Jesus gjort om han levt i min vardag? Den frågan bör vi ställa oss ofta i vår vardag och den leder oss då till predikans sista punkt. Samarbeta med Jesus. Den fjärde punkten. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Man kan säkert diskutera vad Jesus menar med det här. Men jag tänker att bära ok har egentligen med arbete att göra. Och därför väljer jag i dagens predikan att låta det här stå för arbete. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Då tänker jag att det innebär att han vill att vi ska samarbeta med honom. Att komma till honom innebär att samarbeta med honom i den heliga vardagen. Att samarbeta med Jesus innebär inte en börda, utan snarare att upptäcka vilka vägar Gud öppnar i vår vardag. Ibland så överraskar han oss mitt i vardagen. Som kvinnan som kom till brunnen vid den tid då ingen annan gick dit, när solen var som hetast mitt på dagen. Och alla andra valde att stanna hemma och ta sig gästa. Då kommer hon och möter Jesus. Och mötet med Jesus var så revolutionerande att bara ett blev nödvändigt. Det står, kvinnan lät sin kruka stå. När hon hade mött Jesus var hon så uppfylld av honom och det han hade sagt, att hon till och med glömde bort det som är nödvändigt. Vatten är ju en nödvändighet. Men hon var tvungen att ge sig iväg och berätta för andra om allt som hon hade hört av honom. Och så står det i sammanhanget, många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Jesus inbjuder oss till samarbete där vi får samarbeta med honom. Berätta om honom för andra och på det viset får vi sprida budskapet vidare. På 80-talet när jag var pastor i Pingstkyrkan i Jo så hade vi något som vi då kallade för en upptäckargrupp. Vi träffades, läste Bibeln och samtalade. Och jag minns ett tillfälle där vi talade om det här, om att Gud vill använda oss till välsignelse för andra. Och jag minns vi bestämde i den här gruppen, under den kommande veckan ska vi be till Gud om att vi får vara till välsignelse för människor vi möter i vår vardag. Och vi hade det som en överenskommelse och veckan efter kom vi tillbaka. Och det märkliga var att nästan alla, jag tror alla i gruppen, hade upptäckt hur Gud hade använt dem till välsignelse i vardagen. Hur kommer det sig egentligen? Jo, jag tror att det var så att vi alla var inställda på att bli använda av Gud. Därför att vi hade kalibrerat oss mot honom och frågat honom, hur kan jag vara till användning för dig? Hur kan jag tjäna dig i min vardag? Därför såg vi också de vägar som Gud öppnade. Att samarbeta med Jesus. Avslutningsvis. Dagens tema om prioriteringar och det enda nödvändiga är i sanning utmanande för oss alla. Jag vet inte hur du upplevt predikan. Min avsikt var att utmana dig utan att lägga bördor på dig. Det enda nödvändiga är att komma till Jesus igen och igen. Där får du vila, där får du lära av Jesus och samarbeta med honom. Till slut, om du känner att du misslyckas med prioriteringar i livet, så har jag en uppmuntrande avslutning. Jag ska citera en predikant som jag hört varenda predikan han har hållit. Jag citerar mig själv. Och det är från februari när jag predikade senast i Johanneskyrkan. När jag predikade om den stora väckelsepredikanten. Temat var nåd och tjänst. Gamla testamentets stora väckelsepredikant Jona. En av de starkaste avsnitten i det kapitlet, eller i boken om Jona, tycker jag är det andra kapitlet där det står: för andra gången kom Herrens ord till Jona. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Om vi misslyckas kommer Gud i sin nåd till oss på nytt. Gud ger dig en andra chans. Eller för att använda formuleringen som brukar användas i Melodifestivalen: du har gått vidare till andra chansen. Du har alltså avancerat, du har blivit kallad till andra chansen. Eller det kanske heter semifinal eller någonting annat nu. Jag konstaterade i våras att den enda jämförelsepunkten var att man hade fått en ny möjlighet. Artisterna för att vinna Melodifestivalen, Jona för att rädda en hel världsstad. För Jona var det inte glitter och glans. Det var ingen fest i valen. Ja, jag tänkte jag får ge lite tid så att den landar. Nu får vi alla ge vår respons till Jesu generösa erbjudande. Han står här idag och säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. I din närvaro vill jag vara. Låt oss be. Gud, jag ber dig att vi ska se den möjlighet du ger oss att få komma till dig. Att vi ska vila hos dig, att vi ska lära av dig och att vi får samarbeta med dig. Amen.